Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Ursäkta mig. Det funkar bra när jag pratar. Gabby, du hör mig. Gabby är alltså inte här, utan hon, det är hon som jag skickar till sen. Ibland tror folk att hon sitter och lyssnar när jag säger så. Men det, om du pratar lite. Victoria Rixer.
Går det?
Ja, det där är jättebra.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Nej, men jag tycker... Alltså det har varit så många års övning med att vara i strid typ. När man pratar politik eller vad fan man nu än gör. Man är, typ, jag var så mycket slagsmål när jag var yngre.
Ja.
Så att då är det som att jag till slut märkte jag så här, vilket också var farligt. Det var som ett varningstecken att jag inte fick adrenalinpåslag när jag var i olika konfrontativa sammanhang. Men har det inte varit så för dig också?
Nej, fan, jag vet inte. Jag kan nu när jag, liksom, jag är på väg att säga. Jag tror inte att jag har varit i så många situationer som du, där jag har tränat mig på att hantera mitt adrenalinpåslag. Men jag vet ju också alla de situationer där jag har stått på gågatan i Karlstad klockan 3 på natten och så här bråkat med en nazist i 5 timmar på skolavslutningen. Men jag... Jo visst, det är en träning i att hantera adrenalinpåslaget, absolut.
Men jag tycker att det har varit så himla bra övning för mig. Alltså allt jag gör. Det och typ att gå på Konstfack har varit mina bra... Alltså det har varit bra utbildningar för mig. För det är som att så här, jag... Alltså det är verkligen två olika saker, men att alltså, så här, gå upp på L-galan inför flera hundra personer. Det är fan, det är en, alltså, alla de sakerna är en bra övning inför sånt. Och att jag är liksom inte rädd för att... Jag är inte rädd för att säga till.
Men jag tror att det som vi pratade om med dålig stämning, att skapa dålig stämning. Jag tycker att det är svårare att skapa dålig stämning i ens egna sammanhang där man känner sig som... Att man är inbjuden som kamrat eller på en middag eller i sin familj eller så. Där man vill ha kamratligt och mysigt. Liksom. Det är det som är ramen. Men, och sen så händer det någonting som gör att man måste välja om man ska säga ifrån eller markera en ståndpunkt som... kommer göra att det blir oskönt. Liksom. Och då är det tycker jag är svårt.
Precis, och då
det är svårare än att ta fighten med nazisten.
Ja, då kommer jag ha så mycket att förlora. Men det är ju det också som är problemet. Det är det som, alltså det är där som typ så rädslor, mansolidaritet, alltså tystnadskultur. Det är allt sånt, allt det blir ju mer påtagligt i relationer, liksom, alltså maktrelationer, vänskapsrelationer, romantiska relationer. Det är ju fan skitsvårt. Men det är också ett speciellt, alltså, vi kommer ju från samma bakgrund, en så här politisk anarkistisk punk bakgrund. Och där det som formade mig där, som jag tyckte var skönt att komma till, det var ju att alla tyckte likadant. Alla såg likadana ut, och att folk, men du vet, när man blev så här punkare, skaffade dread, så kanske skötte sin hygien sämre. Då trodde ju folk att man bara ville sticka ut. Men jag har aldrig känt mig så hemma som i den scenen. Det handlade snarare om att sticka in, höll på så här. Nej, men att vara en, alltså en unity av några. Men det var ju också så. det var en väldigt homogen massa människor som tyckte samma sak.
Ja, eller i alla fall att vi inte i tillräcklig utsträckning pratade om vad vi tyckte olika. Mm. För jag tror det fanns sådana olikheter. Och det kan vara så att det delvis var, alltså om vi tänker på den politiska miljön som vi var en del av på något sätt. Så att i den delen av den politiska miljön som vi befann oss, som mer drog åt punken, gör det själv, kulturen och så, som handlar mycket om så här, vi reser omkring och skapar festivaler, eller vi...
Vi bor på en squat.
Och vi bor på en squat, eller vi skapar en squat. Mm. Vi skapar ett frirum som vi öppnar för allmänheten på något sätt som tidigare har varit stängt. Eller vi går på spelningar, vi... Det var kanske mer liksom kulturell, alltså den var politisk, men den drog åt det kulturella hållet. Ja, om jag tänker i jämförelse då med den mer antifascistiska liksom, och kanske frihetligt marxistiska liksom, delen av rörelsen som mer var så här, vi sitter på möten, vi organiserar EU-toppmötet i Göteborg 2001, protesterna, vi... Där tror jag att sådana diskussioner förekom i större utsträckning än i vår del av miljön.
Ja, precis. Men jag tror också att, alltså, jag var ju inte politiskt aktiv i de kretsarna där vi sågs. För där var det ju snubbar. Och jag har ju aldrig varit politiskt med snubbar. Alltså aktivt. Förutom på ABC. När jag har liksom, där var det några snubbar när vi var, alltså, när vi höll på med fångkamp. Men alltså, annars har jag ju bara jobbat politiskt med tjejer liksom.
Vad roligt att du nämner ABC, för nu när vi sitter här och spelar in, då är det imorgon så ska vi ha öppet på Café 44 som ett efterhäng efter de här stora klimatstrejksdemonstrationen som ska vara. Imorgon när Greta Thunberg ska prata och så. Och då ska vi bland annat ha brevskrivning, och då kommer ABC Raven och håller i en brevskrivningsworkshop som skriver brev till fångar då, klimatfångar och så.
Coolt, alltså inhemska
Och utländska.
Men alltså som i hela världen.
Ja,
fan vad coolt. Den kampen har ju varit lite outvecklad tyvärr i Sverige. Men den är fantastisk. Ja, men nu sitter vi här, Victoria Eriksson. Fan vad kul. Så himla bra ursäkt för mig att få hänga med dig.
Ja, men jag kände också, jag är ju bara här för att jag vill vara med dig.
Men nu ska du också få berätta om din bok.
Okej.
Jag vill ju prata om, alltså jag vill ju prata om finnar i Sverige.
Ja, kul.
För du är halvfinne, va?
Ja, precis. Min pappa är från Finland och min mamma är från Karlstad, från Värmland.
Wow, det är en riktigt bra blandning alltså.
Ja, visst.
Jag har en förkärlek för Värmland.
Ja, okay.
Jag har ju varit så mycket i Gunnerska, i byn utanför Arvika.
Är det på grund av Hanna?
Nej, hon är från Karlstad och Grums. Nej, men det är på grund av att mina släktingar bor där. Farbror. Så där har jag varit, det är så vackert. Men vad, alltså för att, visst är det så att finnar är liksom den största invandrargruppen i Sverige?
Ja, men precis, alltså... Sverigefinnarna då, som är benämningen liksom på den finskspråkiga minoriteten i Sverige. Det är Sveriges största nationella minoritet. Det är ungefär 700 000 personer i Sverige. Och de allra flesta då kom ju från 50-talet och framåt, framförallt 60-70-talet som arbetskraftsinvandrare. Min pappas familj kom 1950, de var liksom ganska tidiga. Men det var ju på den tiden som den svenska industrin liksom hade jättestort behov av arbetskraft och kom i bussar till Finland. Och erbjudandet var liksom bättre arbetsvillkor, högre lön, kanske bättre chanser för barnen, du vet, i framtiden. Så
de åkte dit och bara, halloj.
Ja, halloj.
Hur lång tid hade man på sig då att packa ihop liksom?
Oklart. När jag började intressera mig för det här så hade ju min farmor och farfar tyvärr redan gått bort. Så det är så många frågor som jag skulle vilja ställa idag när jag har tillräckligt med kunskap för att kunna ställa de frågorna.
Så är allt.
Som jag inte kan ställa.
Lever din pappa?
Det gör han.
Och hur gammal var han när han kom hit då?
Han var 6 år, han skulle börja skolan. Men den sverigefinska minoriteten då är som sagt stor numerärt, men det är inte skälet till att man har nationell minoritetsstatus, utan det är för att finnarna har en lika lång historia i Sverige som Sverige har funnits. Alltså, Sverige har inte funnits som land utan finnarna, utan det finska språket i Sverige.
Ah.
Så liksom hela Sverige som nation är byggt liksom med det finska språket i sig, precis som Finland inte har funnits utan det svenska språket i sig. Alltså i Finland så är ju svenska och finska officiella språk, båda två. För att Sverige och Finland ju under jättelång tid, typ 800 år, var samma land. Ja. Och sen förlorade Sverige Finland till Ryssland år 1809. Och då är det svenska språket i Finland då. Det finns fortfarande en rest av det i Finland. 300 000 personer ungefär i Finland pratar svenska. Och det är ju finlandssvenskarna.
Alltså som sitt första
språk. Som sitt modersmål, ja.
Och lär man sig svenska som typ engelska, de andra finnarna?
Ja, de läser ju svenska som obligatoriskt språk i svenskan, i skolan.
Ja. Och de som pratar svenska som sitt första språk, de lär sig finska också?
Precis.
Hur bra pratar de finska?
Många pratar bra finska.
Ja.
Men Finland har ju i högre utsträckning än Sverige liksom tagit hänsyn till det arvet i sin språklagstiftning.
Mm. Ja, vi har väl ingen språklagstiftning alls.
Ja, det som är, det är liksom att de nationella minoriteterna då, vi har, i Sverige finns det 5 nationella minoriteter.
Mm.
Det är sverigefinnarna, det är urfolket samerna, det är tornedalingarna, romerna och judarna.
Mm.
Och alla de grupperna skyddas av minoritetslagstiftningen.
Och när kom den lagen?
Ja, den kom runt millennieskiftet och sen så har den förbättrats i två, eller liksom skärpts i två, eller ja, några steg.
Det är rätt sent.
Ja, absolut. Men senast nu då i januari så har det kommit skärpt lagstiftning. Men den lagen ska liksom garantera de nationella minoriteternas rätt att bevara och utveckla sin kultur och sina språk.
Mm. Och hur kan en sån lag, alltså hur skyddas, fattar vad jag menar?
Jag fattar vad du
menar.
Hur
ser den lagen ut? Ja. Vad går den ut på?
Nej, men den går ut på då till exempel att kontakten med myndigheter så ska man, när det kommer till, om vi pratar om sverigefinnarna då, så funkar lagen. Sverige har liksom fått kritik av Europarådet och FN för att man inte följer den här lagstiftningen. Som en internationell lagstiftning liksom. Utan att man bryter mot den och misslyckas då med att garantera minoriteterna möjligheten att utöva den här rätten till att använda och utveckla sitt eget språk.
Mm.
Och bland annat kan det då handla om i kontakten med myndigheter. Att man ska kunna prata sitt modersmål, alltså finska språket, i kontakten med myndigheter. Man ska ha rätt till barnomsorg och äldreomsorg på sitt minoritetsspråk.
Precis, det finns väl något sånt finskt ålderomshem till exempel?
Ja visst, det finns sådana. I Sverige idag så är det så att om man tillhör den sverigefinska minoriteten till exempel, då ska man informeras om att man har rätt att välja att läsa finska istället för moderna språk i grundskolan.
Alltså som tyska och franska typ?
Ja visst, men det misslyckades. Skolinspektionen gjorde en granskning alldeles nyligen nu och den visade att 22 av 25 granskade kommuner misslyckades med det. Alltså de informerade inte om den rätten.
Nej.
Och det finns så många exempel på hur kommuner och andra aktörer fuckar upp liksom.
Ja.
Inte men gör det här.
Hade du det som hemspråk när du var liten?
Nej, nej, nej. Alltså det här var ju totalt, en totalt obefintlig fråga i våran familj. För hos oss var det ju så att pappa, som sagt då, kom som barn till Sverige.
Mm.
Han blev retad i skolan som så många andra finskspråkiga.
Precis, för det är väl det som är grejen med att vara fin, att det är så jävla skamfyllt.
Ja.
Man är ingen exotisk italienare.
Nej. De blev säkert mobbade, många av dem också i skolan, som svartskallar och invandrare, som invandrargrupper tenderar att bli liksom. Nej, men han uppfattade liksom det här finska arvet som någonting, liksom en black om foten. Han var ju liksom inställd på ganska tidigt, tror jag, att liksom göra en klassresa så här, att lämna det som var så här. Ja, båda hans föräldrar hade arbetaryrken, du vet. Farfar var metallarbetare och farmor jobbade inom vården. Och han var inställd på att lämna liksom den så här, arbetarklassidentiteten på något vis här, som han uppfattade som en så här mössan i hand grej liksom, alltså att behöva tacka och säga förlåt och sådär. Han ville vara liksom stark och fri och leva gott som en svensk då typ. Så han och det han tror jag uppfattade att han behövde göra var att lämna det här finska bakom sig. Så han, ja men du vet, han gick ur skolan, han tog sig in på Uppsala universitet och tog så här dubbelexamen som första akademiker liksom i sin familj.
Men uppmuntrade hans föräldrar honom till det?
Ja, jag tror aldrig, han har sagt att han tror att farfar liksom aldrig förstod den grejen. Exakt, när pappa tog examen vet jag att han skrev brev till farfar och berättade liksom att han snart skulle ta examen och att hans föräldrars familjer brukade samlas liksom i, till någon slags högtidlig hållande av det. Och att pappa ville att de skulle samlas i familjen och äta en middag liksom i all enkelhet, men för att uppmärksamma det här. Men att han aldrig fick något svar på det brevet och så. Ja. Men jag tror att han hade stöd av farmor som också förstod liksom den längtan han hade på något vis.
Men vad hade han för relation till liksom det finska arvet, kulturen och språket? Alltså, pratade de finska hemma?
Nej, de försökte verkligen assimileras liksom. Mm. Och det var ju det som var den svenska officiella liksom hållningen i språkfrågan och så under väldigt lång tid. Att om man inte... Alltså om man är flerspråkig så kommer man bli, det kommer betyda att man blir halvspråkig som barn. Att det är viktigt liksom, om barnen inte får lära sig svenska kommer de, alltså, och använda enbart svenska, så kommer de aldrig att kunna ta sig in i det svenska samhället. Så de pratade, pappa minns det som att det blev som en tystnad hemma liksom, att de försökte använda svenskan som huvudspråk fast de kunde ju liksom inte svenska.
Så då hoppar de bara över finskan?
Ja, men jag tror inte att det är så han minns det. Jag har svårt att tro att man i en familj från dag ett agerar så. Men det är så han minns det. Att en tystnad liksom bredde ut sig.
Pratar han finska nu?
Nu har ju han återtagit det här med full kraft, verkligen. Alltså han har gift om sig med en finsk kvinna. De pratar bara finska. De dansar tango. De arrangerar tangofestivaler.
Nej,
de
åker blir rörd.
Tangomarknaden i Seinäjoki i Finland. Och,
nej.
Och nu har han verkligen återtagit det. Med full kraft alltså.
Fan vad fin.
Men när jag och mina syskon var små, då var det verkligen inte så. Alltså, det kom inte på tal att vi skulle läsa, ha hemspråksundervisning eller sådär, verkligen inte.
Och hur var det med liksom traditioner? Åt ni någon memma?
Vi åt faktiskt memma. Ja. Vi åt memma, jag är så glad för det. Jag älskar memma, det är en så... vad ska man säga, acquired taste liksom.
Ja,
det är verkligen inte för vem som helst. Man, det ser ut som chokladpudding och så äter man det. Så
är det, det är liksom verkligen inte chokladpudding.
Råg...
Ja. Men mjölk, den, eller grädde.
Ja, grädde brukar jag äta.
Det har jag ju ätit grädde. Hemma hos en vårdtagare faktiskt som bjöd mig på, som var finsk.
Aha.
Som jag lärde mig mycket av. Men höll ni på med det där också, odla gräs på påsken och ha så chokladägg och...
Ja, men är det en finsk grej?
Att odla gräs på påsken, ja. Det är en finsk grej.
Nej.
Jo, Victoria. Alltså, vet, jag vet sånt här för att jag har gjort den här... Jag håller på att skriva en bok som jag har gjort i 1000 år som handlar om Trollhättan på 60-talet. Och där var det ju mycket arbetskraftsinvandring. Och där så är en karaktär, liksom huvudkaraktärens bästa kompis är finsk. Och där... är det liksom påsk och då är det liksom memma, det är odla en liten plätt med gräs, det är doppa äggen i choklad, allt det där är finskt.
Men det här med det lilla gräs, jag har inte tänkt på det sedan 80-talet, men jag minns det som att vi gjorde sånt typ i skolan eller någonting, att man sådde en liten plätt.
Nej, det gjorde jag. Nu är jag ju från Skåne, men det är, alltså jag har aldrig stött på det någon annanstans än i finska sammanhang.
Okej, jag vet inte. Jag vet inte.
När det blir till att ringa din far efter det här.
Ja.
Men pratar du finska nu?
Nej, men igår började jag på en finska kurs, en kvällskurs på Finlandsinstitutet. Men alltså, det var så himla... Alltså, jag var helt slut när jag kom ut därifrån. Vi har satt i 1,5 timme och jag trodde inte mina öron. Alltså, det var som att så här, det var så svårt.
Fan, är du inte arg? Kan du inte vara arg på din pappa att du inte fick det gratis?
Nej, men jag, nej, för jag förstår honom så väl liksom. Jag tror inte man kan, jag vet inte hur jag ska beskriva det här.
Inte arg, men lite.
Nej, men det är alltså, jag tror att det är så här, alltså det här med språkfrågan, det är en så liksom smärtsam grej för folk som har förhindrats att prata sitt modersmål liksom. Jag vet inte om jag kan förstå det fullt ut heller, för det har ju inte hänt mig liksom. Nej. Det är ju andra hans, jag har ju fått den kunskapen genom min pappa liksom. Nej, jag är inte arg, för jag vet hur mycket smärta det har inneburit för honom att han har förlorat det språket under en lång tid i sitt liv liksom, att det var, gick förlorat. Och jag vet att det är en jätteglädje för honom att han har återtagit det, och jag vet att han är jätteglad att jag har börjat intressera mig för de här frågorna och att jag vill lära mig. Jag har inte berättat för honom att jag har börjat den här kursen, för jag vill chocka honom med att liksom tilltala honom på finska.
Var bor han nu då?
Han bor i Karlstad, han bor kvar i det huset där, ett av de husen då där jag växte upp. Alltså vi gjorde ju en klassresa under min livstid kan man säga. Så var det ju så att jag föddes när pappa och mamma fortfarande pluggade i Uppsala och bodde i en liten lägenhet där liksom. Och sen så flyttade vi till Karlstad och bodde vi på Rud. Det är liksom ett, ja men så, vi har inga förorter i Karlstad riktigt, för det är en sån liten stad. Men ja, ett ortenområde kan man säga, som där vi bodde också i en liten lägenhet. Mamma och pappa skilde sig ett litet tag, bodde på, i två olika lägenheter. Och sen så, när de blev tillsammans igen så flyttade vi till radhus och sen ett mindre hus och sen till en villa typ i ett villaområde i Karlstad. Och i takt då med att pappa liksom bytte upp sig jobbmässigt och startade egen firma. Och
vad
sånt
jobbade
där.
De med?
Mamma var förskollärare och pappa jobbade med data. Tidigt var liksom tidig med att jobba med
det kan betyda
datorer.
Vad som helst.
Ja visst, men med programmering och sånt. Och startade sen ett dataföretag då som pysslar med att utveckla vårdadministrativa program.
Under huden med Kakan Hermansson.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men hur var det liksom, när du då var barn och växte upp i Karlstad, fanns det någon slags finsk, något finskt community där? Hade många finnar kommit till just Karlstad?
Nej, inte till Karlstad, men jag menar till orterna, bruksorterna liksom utanför. Och så fanns ju den skogsfinska liksom, verkligheten i Nordvärmland. Alltså det finns ju, det är ju alltså det som jag pratade om tidigare, att Sverige har haft en finskspråkig minoritet under så lång tid. Mm. Det var liksom skogsfinnarna som kom då på vad liksom 1500-talet.
Nej, men alltså det här vill jag, skogsfinnarna, jag har ingen aning om vad det här är.
Nej. Du får googla på Carl Axel Gottlund. Det är liksom sverigefinnarnas Che Guevara kan man säga. Han reste runt i Värmland och Dalarna och så, och kartlade kan man säga den sverigefinska minoriteten, skogsfinnarna då, för några hundra år sedan, och ja, men tog reda på hur det var för dem med deras kamp för att fortsätta att prata sitt språk liksom under trycket av då majoritetssamhället, det svenska majoritetssamhället, att försöka fortsätta och ha kvar sitt språk och sin kultur och sådär. Han skrev om det och kämpade för att det skulle bildas ett finskt härad typ i Värmland. Och
var det just Värmland? Alltså jag tänker att det måste ha också funnits massa skogsfinnar norrut.
Ja, alltså det finns skogsfinnar lite här och var. Och jag menar, norrut så har vi ju hela Tornedalen, som ju också då är den, alltså den tornedalska minoriteten som pratar meänkieli, som också som är en finsk variant då, kanske man kan säga.
Ja. Är det, förstår en situationstecken vanlig finnare?
Ja.
Är det som skånska, vill du säga? Är det som skånska?
Det är ett eget språk där som det skyddas av minoritetslagstiftningen. Ja. Men det liknar finskan. Men det finns,
du kommer förstå det, om några månader.
Nej, ja, om,
när du är flytande efter din kurs.
Inshallah, nej, men liksom om många år. Jag har ingen aning om jag kommer klara av att lära mig finska. Alla kan ju inte det. Jag gör ju en podcast som heter Finnjävlarpodden för Sveriges Radio tillsammans med Christian Borg. Och där hade vi bland annat Tanja Lorentzon, alltså skådespelaren Tanja Lorentzon, som pratade om det. Att hon hade försökt lära sig finska. Mm-hmm. Hon är också sverigefinna, så hennes föräldrar kommer från Finland. Men hon förlorade språket också då när hon var barn. Och hade försökt lära sig det, men hon sa nej, jag har insett att jag är en sån som inte kommer klara att lära mig finska. Mm. Så jag är rädd för att
det kommer hända mig. Det är så speciellt att ha en sån historia och sen så är språket borta.
Ja.
Men det är ju verkligen som politisk och historisk och kulturell, alltså den orsaken. Vad var det som fick din pappa att liksom plocka upp det där igen?
Jag tror att det har varit en växande längtan i honom länge. Och det kan säkert ha hängt ihop med att när jag flyttade hemifrån så skilde sig han och mamma. Ja, men sen, du vet, när barnen har flygit ut och han inte längre hade en svenskspråkig fru. Han träffade Kirsti då, som han lever med nu och kan prata finska med henne. Jag tror att det var en sån process.
Mm.
Och att han hade möjlighet att hitta tillbaka till någonting som han hade längtat efter. Men som hade varit svårt för honom tidigare att reclaima då.
Mm. Men är det tydligt för honom att han har så här hitta tillbaka till sin identitet?
Han har alltid pratat om finskan som sitt känslospråk. Mm. Så jag tror att det är att han har hittat tillbaka till liksom ett känsloliv som har varit avstängt under lång tid. Både på grund av att han inte har kunnat prata sitt modersmål eller kunnat eller valt det. Och för att han under en lång period hade ett alkohol- och blandmissbruk liksom, som också förstås påverkar känslolivet på ett ganska avgörande sätt. Som han nu är nykter ifrån sedan många år. Jättemånga år.
Så. Men jag tänker, om man kan gruppera vad det finns för slags finsvenskar, eller vad det heter.
Sverigefinnar heter det.
Ja. Förlåt. Alltså, men det kom ju också, jag kommer ihåg det första som jag liksom blev matad med hemifrån. Det var ju barnen som kom. Alltså under
krigsbarnen.
Mm. För då kommer jag ihåg att min farfar var liksom med och tog emot i Vänersborg eller någonstans i Västergötland. De barnen måste ju ha... Har du koll på det?
Ja, alltså Anna Tackanen som var hon var teaterchef tidigare. Hon har skrivit en jättefin bok om sin pappa som kom som krigsbarn precis. Sörjen som blev heter den. Den kan man läsa om man är intresserad av de finska krigsbarnens öde.
Så de kom under kriget till Sverige?
Det var liksom en del av den här Finlandssaken vår. Liksom, Sverige skulle försöka hjälpa Finland på olika sätt. Och ett sätt som man då försökte hjälpa på var att ta emot en stor mängd små barn från Finland för att de skulle slippa kriget. Och det var ju en tanke som var fin, men i många fall så ledde det till tyvärr liksom svåra tragedier för familjer som splittrades och barn som tappade kontakten med sina föräldrar.
Alltså det låter ju verkligen så barmhärtigt liksom, att goda människor skulle ta hand om. Men fy fan, jag kan inte tänka mig ett värre.
Men det finns också exempel på barn. Alltså det fanns barn som det också förstås fungerade bra
för. Ja, såklart. Men jag menar, var det meningen då? Var strategin att de skulle vara i Sverige och sen när kriget var slut skulle de komma tillbaks?
Ja, det var idén. Men man hade ingen riktig plan för hur det där skulle se ut. Och man visste väl heller inte längre alltså hur länge kriget skulle pågå och sånt där. Nej.
Och när kom de här barnen? Vilket år?
Ja, vinterkriget pågick från 39 va? Till vinter- och fortsättningskriget liksom från 39 till 45 eller någonting sånt. Så de kom väl från 39
framåt. Men hade de liksom någon plan på hur de skulle komma tillbaka? Eller var bara det som ett snöre runt halsen med liksom en namnlapp, eller?
Ja, det var ju namnlappar, men det var nog inte bara det. Det fanns liksom en idé som sagt om att de skulle komma tillbaka, men det fanns ingen utvecklad plan för det, som jag har förstått det.
Tänk att liksom skicka som ettåring och sen 6 år senare, då har man ju ingen koll.
Nej, och inget språk. Man kan dela inte språk längre med sina föräldrar då, som man ska försöka återvända till. Och så.
Fan, vilken ångest. Men sen så har vi också den stora liksom arbetskraftsinvandringen från 50
ja, och framåt. Ja, framförallt under 60- och 70-talet. Mm. Ja.
Och hur många, var det främst män som kom då?
Ja, men också kvinnor som jobbade i textilindustrin. Ja, farmor jobbade först i textilindustrin när hon kom till Motala då 1950. Och sen så började hon jobba inom vården, men framförallt då, under längst tid som mentalskötare. Hon hade också varit där på Pitkäniemi i Finland, som är liksom Sveriges motsvarighet till Beckomberga, kan man säga. Mm. Där faktiskt farfar satt både på Pitkäniemi under en tid och på Beckomberga.
Menar du att det var så de träffades?
Nej, jag vet inte hur de träffades. Det förtäljer inte historien, så jag vet inte det faktiskt. Det var många som hamnade på inom mentalvården förstås efter krigen. Men farmor och farfar träffades ju då innan krig. Men
hur många rörde sig om som kom som arbetskraftsinvandrare?
Liksom det blir en killgissning, men det var ju några hundratusen liksom. Mm. 300 000 om jag killgissar.
Och då kom de, var det liksom Malmö, Göteborg, Västerås, alltså var det vi liksom de här stora industrierna?
Ja.
Och då kan jag tänka mig i och för sig att Borås hade väl kanske, alltså där vid textilindustrin.
Ja visst, så det var både män och kvinnor som kom och började jobba.
Och då tänker jag att det måste funnits så, alltså Göteborg har jag alltid bara tänkt att det har varit mest kvinnor där. Jag vet inte varför.
Ja, det är många. Det finns också, där har också, alltså när vi pratar om det här med minoritetsrättigheter och sånt, så har ju alltså alla rättigheter som minoriteterna har idag, även om det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra, det är ett resultat av en hård kamp som minoriteterna har fört. Liksom. Och i Göteborg så har den språkkampen varit väldigt aktiv.
Mm. Är det för att communityt har varit så starkt där?
Ja, jag antar att de har varit mer välorganiserade. Men tornedalingarna har ju också gjort, de har gjort ett jättearbete nu med, de har själva gjort en förstudie. Och sen så var det idag som jag läste. Alltså, jag liksom skrev ner det för att jag inte skulle glömma bort att nämna det. Men det var alltså att nu i morse så kom det besked om att regeringen tillsätter en sannings- och försoningskommission för att utreda övergreppen då som tornedalingarna har varit utsatta för, som alltså skallmätningar då framförallt, och förbud mot att tala finska i skolan och sådär. Skallmätningar drabbade också finnar för, och samer förstås, den samiska urfolket har ju varit utsatt för det. Och då gjorde alltså Svenska Tornedalingarnas riksförbund, STRT heter de, en förstudie själva och drev fram den här sanningskommissionen då. Och deras förstudie visade att minst 154 tornedalingar i 16 byar och samhällen skallmättes fram till 1952 då, av svenska rasbiologer. Så fortfarande när pappa kom till Sverige 1950 så pågick det liksom skallmätningar på finsk språk i Sverige.
Men Rasbiologiska institutet i Lund, det kändes som att de höll på länge.
Ja.
Fan, vilken skam. Alltså det är en sån jävla skam för Sverige.
Ja.
Några snubbar som liksom fick feeling. Det där är riktigt killgissa. Mm. Alltså skallmätning är så, det är liksom höjden av killgissa. Det är den vita liksom killgissningens fader.
Ja. Men jag ska säga det också, att om man lyssnar på det här och man blir intresserad av att veta mer, eller kanske själv tillhör en nationell minoritet men inte vet så mycket om, alltså precis som jag för bara några år sedan innan jag började skriva, vi kan prata kanske om det, men hur som helst, när jag började skriva om de här sakerna, så finns det ett filmpedagogiskt paket som man kan beställa hem från Filminstitutet. I synnerhet om man är lärare och lyssnar på det här. Mm. Då kan man, för det är framtaget för att användas i undervisningen om de nationella minoriteterna i skolan.
Som så här demokratisyfte typ.
Ja visst. Och det kan man hitta på minoritet.se till exempel.
Ja,
om man går in på
bra.
minoritet.se, där finns det här filmpedagogiska paketet och jättemycket annan information om de svenska nationella minoriteterna.
Men det kan ju också även jag vara intresserad.
Och jag tror det, i alla fall, jag hoppas det. Men det vad du också kan göra, det är att gå in på SVT Play och kolla på ett program som heter Språkkampen. Jättebra program.
Språkkampen.
Framförallt om det finska språket i Sverige, men också om de andra nationella minoritetsspråken lite grann. En annan jättefin grej som finns på SVT Play är en serie som heter Hårt arbete, Kovatyö, som Lina Poranen och Nanna Hårdman har gjort.
Och då vill jag tipsa, eller jag vet inte om det finns länge, men det fanns ett otroligt program som handlade om ett innebandylag, eller ett bandylag i Trollhättan med finnar.
Mm-hmm.
Som var helt fantastiskt. Och min mamma är ju från Trollhättan. Och så min pappa, eller jag tror mamma kanske, som ringde. Du måste kolla på det här.
Aha,
de pratade finska och så helt plötsligt så bröts det bara av. Och så kom de tillbaka till sån riktig Trollhättan-dialekt. Mm. Och det är liksom så... Det där gjorde mig så himla glad. Att det fanns en sån behållning på det sättet liksom. Med ett innebandylag. Och alltså hela deras liv gick ut på det här liksom bandylaget. Om det var bandy eller om det var innebandy... Känns kanske som att det var... Jag ska inte säga för mycket. Vad har förvånat dig mest när det kommer till... Alltså allt det som du har lärt dig sen du blev intresserad av det här?
Det var nog att inse att finska språket och finnarna i Sverige... Alltså har funnits sedan Sveriges ursprung. Alltså att inse på riktigt då att det här som... Att Sverige har liksom varit ett mångkulturellt och flerspråkigt... samhälle redan från start.
Mm.
Och att den insikten, det är ett mysterium för mig att vi inte använder oss i högre utsträckning av den insikten idag när nya grupper kommer till Sverige som drabbas av samma typ av diskriminering och förtryck liksom som minoriteter har gjort i Sverige sen start. Liksom. Alltså, vi har så mycket lärdomar som vi skulle kunna dra av det som vi vet vad som inte gick bra med Sverigefinnarna. Alltså hela idén om assimilering. Det var skitdåligt. Forskningen, liksom, länge trodde man att man skulle bli utanför samhället och liksom inte klara sig om man inte blev enspråkig. Och sen så visade forskningen redan på 70-talet att det var fel.
Mm.
Om ett barn har en stark relation till sitt modersmål och till den kultur man har med sig hemifrån så lyckas man bättre i skolan och senare i livet. Redan på 70-talet visades det.
Mm.
Så varför liksom, nu kommer de här tankarna tillbaka i politiken? Om ett land, ett språk, ett folk liksom. Men liksom, hallå, gör läxan typ. Det är inte så, helt enkelt. Och
nej,
Sverige har aldrig varit
ett
samhälle som bara har bestått av svenskar.
Nej, men också
och svenska
bara,
språket.
Hallå, det är lite för sent.
Ja. Alltså det har aldrig varit tid.
Nej, men det har liksom det har aldrig varit aktuellt.
Nej.
Nej, men det, alltså vet du också, folk som lyssnar på den här podden är otroliga. Nej, men alltså... De folk som lyssnar på den podden, alltså, jag tänker att visst, man kanske vill läsa, men det är ju liksom bara smarta feminister och antirasister som lyssnar på den här.
Men de här smarta personerna som lyssnar på den här podden är också väldigt intresserade av hudvård, och det har vi inte pratat någonting om. Ska vi inte prata någonting om det?
Vi
eller?
Kan prata om det. Hur ser den Gud, alltså Finland känns det som att många har liksom en speciell relation till friskvård, med bastun och sådär.
Mm.
Och nej. Du bara, måste jag representera
alltså jag
det?
Jag älskar bastu. Jag var ju i Malmö alldeles nyligen och badade och var på Kallis.
Ja. Fan vad gött.
Bästa stället. Men också om vi pratar om feminism så var det liksom, jag minns på, jag pluggade i Lund på 90-talet och bodde i Malmö. Och första gången jag var på Kallis, när man låg där liksom naken bland så här dräsvis med andra nakna kvinnokroppar.
Ja.
Och bara, ja just det, så här liksom ser en människa ut.
Jag skrev ett kapitel
olika.
I min bok om det.
Ah.
Att det är liksom fri... Alltså, fri platsen på jorden. Fri, det här, vad heter det? Frizonen. Nej, men också uppfattar jag att liksom queersen i Malmö har gjort ett så jävla bra jobb med Kallis. Att de har öppnat upp det så att liksom... ens kompisar som är intergender eller liksom är lite trans eller att man är lite hit och dit säger jag, som med all respekt, så tar det lugnt, att man har öppnat upp för det, att det behöver inte vara att man kanske tar en tvåköns system i uppdelningen på vem som kan gå dit. Och jag tror också typ så här, måndagar kan, alltså att är det lite mer blandat.
Mm.
Nej, men det är livet.
Ja.
Att förstå att alla inte ser ut som Victoria's Secrets. Victoria Rixer. Nej, men att man liksom, alla har inte liksom såna tonårsbröst och rakad fitta, men folk har också det.
Ja.
Men att det, alltså det är min, alltså det är min bästa plats.
Mm. Ja, den är fin.
Där har jag haft, alltså att ligga och lyssna där är som, det är den bästa podden någonsin.
Men jag fick lite, jag kom in i bastun och så var det någon slags sån här tysthetsbastu.
Ja.
Man skulle liksom meditera över, sitta och titta ut över havet och meditera typ.
Där har jag ju aldrig varit tyst.
Alltså, nej, okej, okay, för jag blev hyschad och jag satt där inne och bara en,
jag vet,
två, tre, men bara var tvungen att lämna för,
men det finns, alltså det,
att jag
det,
inte stod ut med,
ja, men precis, men där är det också så. Det
är inte så meditativ.
De damerna som har gått dit varje dag sen typ öppnade, alltså det är ju deras plats liksom, det är ju deras grej. Mm. En gång satte jag mig, alltså jag har blivit hyschad där hur många gånger som helst, en gång satte jag mig liksom, det finns ju som en bänk precis framför fönstret och den bänken är ju till för att sitta på, satte jag mig där, då sa jag inte allt, jaha, och där rök min utsikt. Jag bara, men alltså jag får ju sitta här, det är ju liksom det bastun är till för. Ja, ja, ja. Ja, men där, hudvården.
Okej, men bastu, vi kan ju inte liksom bara prata om bastu, inte hudvård. Ja, men precis, hudvård. Hudvård, du är ju min sugar mommy.
Ja.
Eller hur?
Det är jag.
För hudvård. Jag vet ju, min hudvårdsrutin sträckte sig till typ att så här, skrubba mig med kaffesump. Det tycker jag fortfarande är en jättefantastisk sak. Alltså.
Vadå, tog du bara kaffesump?
Ja, men ja, precis, kaffesump. Allra helst så ska man ju vara kanske vid en sjö eller någonting så att man liksom kan skvätta. För det blir ju liksom sörjigt, va?
Ja.
Men om man inte är vid en sjö eller, och inte har en bastu att först vara i och sen gå ut till sjön och så skrubba sig med kaffesump, då kan man ju också göra det hemma i sitt badkar.
Ja.
Eller i sin dusch. Och det gör jag. Men då får man ju städa ordentligt efteråt.
Ja, det är så,
men det jobbigt. Som är underbart med kaffesump, det är att så här, om man skrubbar sig riktigt hårdhänt med kaffesump, då är det samma känsla nästan efteråt. Eller i alla fall en liten, litet uns av den känsla man får om man går in i bastun och sen hoppar ner i ett kall vak eller ett kallt vatten.
Ja.
Det är liksom, man får så här sockertrycka på huden.
Ah.
Det är ju underbart.
Ja, ah, det, alltså det finns inget bättre.
Okay.
Vet vad jag har gjort ibland?
Nej, berätta.
Jag har hyrt Saltis, alltså kallbadhuset. Jag har hyrt den i 2 timmar, så jag har gått hit med mina kompisar och badat. Alltså så att jag har haft hela stället själv.
I Malmö?
Nej, här. Alltså i Saltsjöbaden.
Va?
Jag vet.
Kan man göra det? Det om kan... man är rik?
Nej, alltså om man lägger ihop några stycken så blir det inte så mycket.
Är det sant?
Ja, nej, men det är fantastiskt.
Aha, bra tips.
Ja, nej, men om man, alltså det kan man ju ha som så här födelsedagspresent eller bara när man känner att man vill leva. Men nu tycker jag att, alltså jag, senast jag var där var i oktober. Jag tycker september är bäst. Men när vi var där i oktober, då var det 11 grader i vattnet. Då kan man gå ner och vara i några sekunder i alla fall och simma runt lite. Inte bara som nu om det är typ 1 grad att man bara hoppar i och skriker liksom. Det är också skönt, men man får ont på fötterna. Jag tycker så här, september och oktober är absolut bäst. Och sen så kanske i april, maj också. När det finns sol.
Mm.
Men förutom
kaffesumpen. Nej, men kommer du ihåg, alltså jag tänker på detta med att bli äldre, va? Nu är jag 45 eller? Och det har jag aldrig tyckt varit något problem.
Och det har jag aldrig varit innan.
Jag tycker att det är liksom, jag har alltid tänkt på att bli äldre så här, gud vad underbart. Man lever och så varje grej man är med om sparas typ som ett litet minne, som en liten film som man kan spela upp.
Mm.
Och man får fler och fler sådana där små filmer. Och man håller på med saker, vadå? Man gör, man håller inte på och tänker på att så här, facet blir lite rynkigare eller sådär liksom. Och sen så såg jag en bild på mig själv på Instagram som fotografen Anna Drvnik, en fin, jättefin fotograf.
Underbar.
Men som hon hade tagit där jag såg ut som ett, alltså jag var som ett skrynkligt liksom läsk. Jag kan inte beskriva hur jag såg ut. Jag såg ut som jag var 100 och jag blev chockad. Men... Och då skrev ju jag till dig i typ panik så här: Kaka, vad ska jag göra typ? Så här, titta hur jag ser ut. Och du bara återfukta, återfukta, ja. Återfukta sa du då. Jag fattar liksom inte ens vad återfukta betyder.
Men man bara fukt och fett rakt in i fejset.
Ja, jag vet ju det nu. För nu har jag liksom
utforskat det här. Du ser ju otroligt nu.
Ja, ja.
Tycker du att det är en stor skillnad från när du skickar med den här bilden och bara, jag är så rynkig tills nu?
Ja, men det som jag har gjort nu är ju att så, du skickade ju mig värsta, alltså... Jag fick ju som ett godispaket av dig på posten. Jag hämtade ut liksom i affären och öppnade det och kunde inte tro mina liksom ögon med vadå? Jag vet inte ens hur man uttalar det. Hyaluronsyror. Ja, och liksom.
Det är ingen syra, det är en sockermolekyl.
Aha.
Men det är bra. Och den liksom, binder ju fukt.
Det var ju allt ifrån sådana produkter till läppstift och mascara och liksom... Ja. Men när jag sa till dig förut att du är min sugar mommy så är det ju det på det sättet att liksom, om jag tidigare sen jag var tonåring har använt mig av Max Factor Calorie 2000 mascara så har jag nu liksom förstått hur mascara kan funka efter att du skickat mig det. Så du har ju krokat upp mig på tyngre droger alltså och tvingat in mig i en ekonomi där jag liksom måste lägga pengar på att skaffa mig så här produkt.
Men vad fan, jag vill ju inte. Och det är också så här, jag är sugar mamma på fel sätt för jag tjänar ju inga pengar på det. Alltså, nej. Hade det varit droger hade du ju fortsatt köpa av mig.
Du men... kanske måste starta ditt eget, vad kallar man det, märke?
Ja, jag vet, jag har funderat på det.
Är inte det en jättebra idé för dig?
Jo.
Jag tänker att jag håller på med det här, det är ett sätt för mig att gulla med min liksom medelklassidentitet. Att jag liksom, apropå det där med så här, under min barndom så gjorde min familj en klassresa då med min pappa vid rodret på något vis. Så här, och sen har jag också ja, men så här, fortsatt på något vis, du vet, nu är jag någon slags vad liksom, kulturarbetare på Södermalm i Stockholm. Så här, och så håller jag på och njuter av att ha en jättefin lägenhet som jag älskar
som och så här,
kan cykla till exempel hit till L-redaktionen istället för att åka tunnelbana jättelänge och pendeltåg.
Men tycker
jag har ju bott, du vet ju, jag har ju liksom bott i små stugor utan rinnande vatten och liksom när jag blev gravid med mitt barn som nu är 17 år, då bodde jag ju liksom i en Mersa-buss som jag hade byggt själv. Och,
var så här, stod den någonstans?
Först ja, på olika ställen. Först utanför kollektivet Boxen, Demon Box, som jag bodde i Duvbo utanför Stockholm.
Bodde du där?
Mm.
Var det där vi träffades första gången?
Jag vet inte.
Där hängde jag ju så mycket.
Ja, där bodde vi ju ett stort gäng. Typ, det var Svante Tidholm som hade tjänat pengar på så här, sina sprayaktier och som köpte det huset. Och så var vi ett stort gäng lite så här refused folk, typ liksom Frida Hyvönen, Adam Nilsson, en film, lite alla möjliga liksom folk som var inblandade i olika typer av kreativa projekt och aktivism typ liksom. Mm. Och så hade vi spelningar i källaren och AK Alexander och Sara Olausson, serietecknare Sara Olausson och Nina Hemmingsson hade,
och ni hade en bastu.
Satt i vårat garage typ och gjorde grejer. Vi hade en bastu, ja visst.
Det var ju som att ni hade som ett alltså som en sån typ idrottshalls omklädningsrum.
Mm.
Det fanns, alltså den duschen var ju helt enorm.
Mm. Ja, men okej, så där stod min bil ett tag och sen så, jag köpte den som ett skal liksom, och sen så inredde jag den till en husbil, byggde kök och ja, men inredning helt enkelt själv.
Fan vad det var många som bodde så ett tag.
Ja, vi var ju ett stort gäng.
Ja.
Och sen så stod den utanför Jakobsbergs folkhögskola när jag pluggade journalistik där. Och sen så stod den på Hvitfeldtska gymnasiets skolgård under EU-toppmötet 2001 när den blev omringad. Nej men alltså, jag hade den och körde runt den på olika ställen och bodde i den. Men sen när jag blev gravid då, så flyttade jag in i en liten stuga ute ganska nära Solsidan. Vad heter det? Men ute på Älgö utanför i Nacka. Men hur
som
helst. Var
det som Mio uppvuxen där?
Nej, han bodde där tills han var en vecka. Och sen fick vi en andrahandslägenhet i kollektivhuset Triportar i Skarpnäck. Och där bodde ju vi sen fram till bara för ett par år sedan. Ja. Och då så bytte vi våran hyresrätt där, stora hyresrätt i Triportar, mot en mindre lägenhet inne på Söder då, i Stockholm. Hur som helst, där bor jag nu och håller på och gullar med min medelklassidentitet. Bland annat då genom att ägna mig åt hudvård. Nej, det kan jag inte säga. Jag har ångest över andra saker, men inte över det.
Ja, men jag vet inte om jag tycker att det är så jävla medelklass. Men, alltså, man kan ju säga att utgiften är ju absolut alltså ekonomiskt relaterat. Men jag tänker att, så här, att det är ganska klasslöst med... Jag vill säga att det är klasslöst att ta hand om sig själv på det sättet och ha det intresset. Men om jag kollar på min mamma till exempel, som är undersköterska, pensionär nu och blev sjukpensionär ett år tidigare än hon skulle sluta. Hon har ju liksom, alltså hon har ju aldrig haft, alltså hon har ju aldrig unnat sig sånt. Nu får hon ju liksom, jag vill ju att hon ska få mina bästa krämer, jag vill att hon ska liksom bara... få allt hon vill ha. Så, jo, det är klart att det är klassrelaterat. Allt är ju klassrelaterat. Mm. Men
jag tror bara att så här, alltså jag är så för att ta hand om sig själv och varann. Alltså så här, den här världen är en så hård plats, både strukturellt och alla de svårigheter som man är med om i ett liv på ett personligt plan. Alltså, jag har just nu en bror som har två barn som har drabbats av en... Alltså han har tre barn, varav två kommer dö ifrån... Alltså vi kommer förlora två barn. De har drabbats av en superovanlig, obotlig och dödlig sjukdom som heter San Filippo.
Har två barn.
Ja. Och som vi håller på med nu. Och när vi ändå är inne på det då, så kan jag nämna att de har startat en föräldraförening. Den heter Krama era barn. Som samlar pengar till forskningen för att hitta bromsmedicin eller botemedel för den här sjukdomen. Och det kan man söka på nätet och krama era barn. Så kan man,
vad går den sjukdomen ut på?
Ja, men det är en inlagringssjukdom kallas det. Alltså det är våra celler, i vanliga fall en frisk cell, gör sig av med slaggprodukter som kroppen samlar på sig. Men den här sjukdomen gör att cellerna inte gör det. De samlar på sig slaggprodukter och då går cellerna sönder. Och dör. Och så börjar det i hjärnan. Och normalt är det så att barnen utvecklas i, som vanligt, fram till ungefär 6 års ålder. Och sen så börjar man förlora sina förmågor. Alltså barnen förlorar sina förmågor, förlorar språket, förlorar minnet. Så går det på kroppen och sen på de inre organen, immunförsvaret. Och nu har brorsans äldsta barn då, som är 16, Mios kusin, mitt barns kusin. Hon har dubbelsidig lunginflammation nu och vårdas på intensiven på... sjukhuset, ligger i respirator och vi vet inte om hon kommer att överleva nu. Så hur som helst, med den här utläggningen så vill jag säga det, att ett liv innehåller så många svårigheter och att i ett sånt liv och i ett sånt här samhälle så är det ju underbart, alltså, att försöka ta hand om sig själv och varandra. Det tycker jag att du är så bra på, Kakan, alltså, att verka i den andan. Och tack. Det är ju så här. Alltså, jag älskar att ta ett bad, du vet, jag älskar att, ja, alla sådana där saker. Det uppfattar jag verkligen inte som en klass, som att gulla med någon medelklassidentitet, att göra den typen av grejer. Men däremot ska jag säga, jag älskar inte, jag lägger ju en söndagsmask nu för tiden.
Gör du?
Ja. Ibland lägger jag den på tisdagen istället för på söndagen. Men hur som helst, när jag sitter eller ligger där med min sheetmask i ansiktet, då känner jag så här, det kliar, det är obehagligt, det är inte härligt. Men det gör jag för att jag gullar med min medelklassidentitet. Uh-huh. För att jag har köpt en härlig liten mask på nätet typ, med kanske så här bigift och snigelslem. Uh-huh. Och nu så har jag den i mitt face och jag går omkring. Jag kanske har såna här sockor på fötterna med sån här
peeling
som snart kommer göra att mitt skinn på fötterna trillar av. Och så får jag så här babyfeet typ.
Där har jag tagit den till next level. Grejer. Jag går på medicinsk fotvård.
Ja, gud vad underbart.
Hos en kvinna som heter Gunilla här på Östermalm. Det är otroligt. Alltså man en timme, man bara lägger upp fötterna. Hon liksom skär och slipar. Där är det liksom, det är som att jag har babyfeet efter det.
Underbart. Innan jag började med de här sheetmasksen, då följde jag ju det rådet som Kajsa Ekis Ekman gav i en intervju som Sara Abdullahi gjorde med henne i Bonn. Mm. Där hon sa, gå inte på allt det där med, så här, köp inte alla de här jättedyra krämerna. Det är samma substanser i, alltså de här syrorna, som det är i aspirin. Ja, det är det. Så då, så här, har jag gått till apoteket, köpt en ask aspirin för så här 50 spänn.
Och mosat.
Och sen mosade jag två tabletter i handen med lite vatten och så lite honung. Gnugg, gnugg.
Ja,
och
det har jag också gjort.
I facet. Det tycker jag är bra också.
Ja, men det kan också vara väldigt... Man kan också skada hudbarriären.
Mm-hmm. Varför?
Ja, för att man kan liksom gnugga för hårt och hålla på. Men jag har också hållit på med den där grejen.
Ja.
Absolut. Men...
Nu är du förbi det.
Ja, jag tänker att de som är experter ska få hålla på med saker. Jag orkar inte göra det själv om jag inte då ska göra en hudvårdslinje. Men jag tycker liksom att det är... Alltså jag tänker så här, ibland kan vi feminister bli typ blinda för exakt hur mycket kvinnohat vi lever i. Och att så här, jag vet inte om jag liksom har någonsin påstått att det är feministiskt med hudvård, men alltså... Kan det bara få vara? Kan man bara få hålla på med sin fucking överlevnadsstrategi?
Ja, men för det är ju så. Apropå det där med att det är en hård jävla värld. Mm. Det är liksom, det är klart, var och en av oss måste ju hitta sitt sätt att vara människa och ha det bra i den här världen. Vi har ett liv liksom. Mm. Och vem är någon att säga till en annan hur den ska klara sig igenom liksom. Verkligen.
Nej.
Hudvård, njut.
Jag tror mitt teoretiska intresse är så mycket större än mitt praktiska. Men jag går ju fortfarande igång på produkter. Alltså det kan ju pirra till, typ.
det är så... Det tycker jag är så crazy.
Ja, men jag, Karin och Emma liksom, som jobbar med Beauty på L. Alltså vi kan typ... Oh, gud, har du sett det här budet? Att man liksom får rysningar. Och gud, har du sett det här serumet? Det är helt otroligt. Oh, gud.
Ni har en fetisch.
Ja, 100%.
Ja.
Lite som jag känner för skor, kanske.
Aha. Du har skofetisch också.
Gud, det har jag alltid haft. Alltså, jag trodde att det skulle gå över. Min mamma har också det. Nej, men det är verkligen...
Det är grejer det.
Jag skulle vilja skaffa mig en fetisch. Jag tycker jag är för så här, att man ska utveckla sin excentricitet. Ja. Liksom.
Men tycker du inte att hudvård är det då? Jag kan föda den fetischen.
Nej, jag vill inte ha hudvård som fetisch. Jag vill ha en freakigare fetisch i så fall. Mm. Vi får se när jag kommer att utveckla den.
Kan du komma tillbaka till podden och berätta om den? Finska är kanske den nya fetisch.
Ja, men är den tillräckligt excentrisk fetisch verkligen? Jag tänker antingen att det kanske ska vara någonting i relation till så här, bakning och sånt. Jag har ju också ett café, du vet. Mm. Liksom, torpet i Orhem.
Men det är inte öppet
ligger
nu,
utanför Skarpnäck. Det är ett sommarkafé. Det öppnar till påsk.
Ah. Mellan påsk kör du
och
det?
September. Ja, precis. Jag kör det här sommarkaféet som har blivit lite ett kulturcafé. För nu har jag ju byggt en sån här Mad Max-containerscen där med stöd av Stockholms stad i förra sommaren. Som ska fyllas nu då med olika typer av kultur i sommar. Så, ja men precis, då är jag ute i Orhem och bakar och typ gör sådana saker under sommarhalvåret. Och det är sen då min basinkomst under resten av året som gör att jag kan hålla på och göra lite vad jag vill. Och ta så här små påhugg och åka runt och snacka om min bok och göra podd och sådana grejer.
Men vad gör du just nu?
Just nu, på vintern?
Mm.
Okej, jag gör följande saker. Jag håller på och planerar för den nya fjärde säsongen av Finnjävlar-podden som ska börja spelas in.
Vad ska det avhandla för ämnen?
Det är så långt har vi inte kommit än. Men den podden kretsar ju kring klass och identitet, språk och språklöshet, minne och historieskrivning och så. Det är den typen av frågor som vi är intresserade av. Och så utgår vi alltid från våran gästs personliga historia liksom, som, för att närma oss de ämnena. Okej, så jag håller på med det lite grann. Det är bidragssökningstid nu i början av året. Så jag håller på med bidragsansökningar till kulturcontainern på torpet och till en ny tvärminoritetspolitisk kulturförening som jag och några till har startat som ska pyssla med minoritetspolitiska frågor med konst som liksom någon form av avantgardistisk konst som verktyg är tänkt. Men hur som helst, det är precis i startgroparna. Koma heter den föreningen, den håller vi på att söka bidrag till. Och sen så är jag engagerad i Café 44s bokhandel Info som ligger på Söder i Stockholm, som är ett självstyrt och frihetligt kulturhus kan man säga, som heter Kapsylen. Som består av flera olika föreningar och så är bokhandeln Info en av dem då. Så den jobbar jag med. Och vad gör jag mer? Jag ska åka till Göteborg i samband med Sverigefinnarnas dag den 24 februari och prata om min bok och om de här frågorna som vi pratar om nu. Och så ska jag på en liten författarturné i Finland i mars. Mm. Och så gör jag lite uppdrag för Författarcentrum och så Författarcentrum Öst. Ja, men jag gör lite olika.
Grej, det rullar på, Victoria.
Det rullar på. Och sen så planerar jag för Torpet-säsongen då förstås. Som ju öppnar Torpet, mitt café, om några månader.
Det är så
månader.
Mysigt. Ni måste åka dit och fika.
Ja, det är så mysigt. Det har funnits sedan 40-talet. Du riktigt old school. I wish, nej precis. Men jag har haft det ju fan länge nu. Sedan
men påsk säger du. Då kan man ju komma dit och fika.
Mm.
Som tog mig så jävla många år att komma dit. Men nu blir du inte av med mig.
Nej, underbart. Jag är glad för det.
Ja, jag med.
Jag känner ju alltid sån, som att jag bara vill ge dig så mycket saker att jag misslyckas med det. Jag är ofta så stressad när jag är där.
Men nu har du fått presenter.
Ja, det var ju så att du skickade mig det här paketet och så skulle jag betala tillbaka. Nej, men jag betala tillbaka genom,
nej, men
så här, bjussa tillbaka genom att bara bomba dig och din familj med så här goda grejer. Och sen kom ni dit när det var jättemycket folk och jag liksom bara servade er i kassan, tog betalt som en idiot. Och sen när jag sprang ner på dass typ en halvtimme senare och insåg vad jag hade gjort, fick jag sån panik. Då sprang jag ut, ni låg i typ hängmattan och göttade det. Jag bara hade sån panik.
Nej, men vet du vad, du får släppa det där. Du får tänka på vilket överflöd jag lever i. Du måste förstå det, Victoria. Jag kommer aldrig ge mig med det där.
Nej. Jag har sånt problem med liksom att jag alltid, jag tror det hänger
det kan
ut.
Vara det nya fetisch. Att vara bara nöjd och glad och ta emot grejer.
Det är svårt att ta emot mer än man ger.
Men tänk så mycket du har gett mig. Du har liksom alltid varit den här coola äldre personen som jag får hänga med. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och
Victoria Rixer.
Fan vad gött. Och din bok heter?
Kriget, pappa. Ett tillförlitligt sifferminne.
Åh, fint.
Kan också läsa Finnjävlar-antologin. Den är vi ett helt gäng som har skrivit i. Den är superinformativ.
Och sen så Finnjävlar, kan man också lyssna på din podd på Sveriges Radio.
Ja visst.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.